Och i slaget idag ska vi tala om pengar. Det senaste året har ekonomisnacket varit ganska dyster. Det har handlat om nedskärningar och svag tillväxt och många som kämpar med att få pengarna att räcka till. Men sen parallellt så är det en lite annan bild och verklighet som verkar gälla på börsen. I fjol, alltså 2025, gjorde Helsingforsbörsen ett rekordbra år och steg med genomsnitt över 30% om man också beaktar dividenderna. Så att hur går de här två verkligheterna egentligen ihop? Samtidigt så fortsätter den amerikanska ekonomin också gå starkt och den påverkar ju hela världsmarknaden. Där handlar det mycket om de så kallade techjättarna, de här storbolagen som satsar hårt på artificiell intelligens. Och det är de som i stort sett driver utvecklingen på de globala börserna just nu. Kommer den här börsfesten att fortsätta också i år 2026? Och vad döljer sig egentligen bakom den här AI-boomen på den amerikanska marknaden? Kan det vara så att vi är inne i en AI-bubbla, som vissa menar? Allt det här ska vi tala om under den kommande dryga halvtimmen i slaget med två mycket insatta experter. Välkommen Svenne Holmström, placerare och ordförande för Föreningen Finlands aktiesparare.
Tack.
Och välkommen också Stefan Törnqvist, mångårigt finansproffs och rådgivare.
Tack.
Och jag heter Ville Hoppa och det här slaget, och välkomna med också alla lyssnare. Nu kör vi. I fjol alltså så gjorde Helsingforsbörsen ett rekordår. När man hör det här som jag just sa, över 30% uppgång, så kan du lite konkretisera. Vad betyder det egentligen i praktiken, Svenne Holmström?
Ja, där skedde faktiskt två bra saker under fjolåret. Och det ena var ju att kurserna steg enormt, alltså över 30%. Och sen hade vi dessutom de här dividenderna också som bolagen betalade ut, alltså en del av sin vinst. Och därifrån kom det ungefär 4-5% till ännu. Så att det blev ett rekordbra år för alla som ägde aktier. Och stora orsaken till att börsen kunde stiga så där mycket handlar om att hösten 2024 så var finska börsen rejält undervärderad. Alltså bolagen handlades till allt för lågt pris i förhållande till deras egen potential. Så att även om bolagens resultat de facto inte steg överhuvudtaget 2025 så kunde alltså aktiernas pris normaliseras till där vad de borde vara. Så att det var ett fenomenalt år och det var egentligen ganska lätt att säga att det här 2025 kommer att bli ett bra år på börsen om inte något riktigt katastrofalt hände. Och i början av året var det ju lite skrämselhicka med Trumps Liberation Day och de här tullarna.
Handelstullarna.
Yes. Men det gick över ganska snabbt också. Vi fick ju lära oss ett nytt uttryck också under året. Och det var ju det här taco. Trump always chickens out. Så att, efteråt så gläfsade han hur mycket som helst. Och det påverkade inte börsen överhuvudtaget. Men finska börsen hörde till de 10 starkaste börserna i världen faktiskt i fjol.
Stefan Törnqvist, ska vi alltså tolka det här som att det mer handlar om att börsen tog sig tillbaka till någon slags normalnivåer snarare än att någonting nytt hände under fjolåret?
Jag håller mest med Sven att börsen var ju totalt, finska börsen var ju totalt bortglömd 2024. Och beroende på att vi har så pass små bolag, alltså definitionen på små bolag ute i världen är ofta med ett marknadsvärde under 10 miljarder dollar. Och det är nästan hela finska börsen är där. Så de flesta finska bolag var helt bortglömda och väldigt lågt värderade då för ett drygt år sedan. Och det att vi har då svår ekonomi i Finland, så det är ju inte så stor sak för våra globala börsbolag som mer eller mindre liksom säljer globalt. Vi har ju bra tillväxt på annat håll. Så det är ganska långt en normalisering av läget. Kanske vi har lite högre värdering än normalt för tillfället med P/E 17 i Helsingfors. Men det där, samtidigt förväntar man sig att vinsterna ska öka ganska mycket.
Nu kan jag inte låta bli att fråga, ni får det att låta så självklart så här att gjorde ni lönsamma affärer där för ett drygt år sedan när ni konstaterade att det var ganska tydligt att finländska Helsingforsbörsen var underskattad? Svenne Holmström.
Utan vidare att all in i aktier och sen lite med bankens pengar också. Att, helt klart, det var liksom en no-brainer för mig.
Nu var jag fully invested jag också, men att det där, jag var ju med på, har ju varit med på upp- och nedgångar under åren. Så att det där, jag tycker om att ha lång investeringshorisont och mycket pengar fast i aktier.
Upp och ner. Och börsen lever lite sitt eget liv. Vi ska fortsätta tala om det. Men jag tänkte att vi skulle lite försöka konkretisera ännu det som hände på börsen med hjälp av två enskilda inhemska bolag som exempel. Och jag tänkte att vi börjar med Neste, som ju är ett ett energibolag som nästan till hälften ägs av staten, Finland då, och de är världsledande inom förnybara bränslen, särskilt flygbränsle med låga utsläpp. Nestes aktie steg kraftigt under 2025, närmare 70%. Hur ska man förstå det här?
Ja, ett år är inte så himmelens intressant i det här sammanhanget. Tittar du på 4 år så är ju det här Nestes aktiekurs ner ungefär 60-70%.
Mm.
Så den har ju kommit ner från en väldigt hög nivå till att bli, så som Stefan sa, bortglömd och undervärderad.
Så allt beror på vilken tidshorisont man betraktar?
Jo, alltså jag tror inte att det är så många som är lyckliga när man varit med i Neste i 3 år här. Men att jo, det är trevligt att den återhämtar sig lite. Men en stor orsak till att Neste överhuvudtaget kom ner från första början hade ju att göra med en grym överkapacitet på förnybar energi och sånt här. Så deras raffinaderimarginaler började gå dåligt och bolagets liksom försäljning började se dåligt ut. Och de facto gjorde bolaget operativt minus resultat faktiskt under 2023 och 2024. Så de klarar inte sig riktigt bra där. Och det som hände alltså 2025 är att de lyckades vända skutan en aning. De har haft stora investeringar också i Rotterdam. Och där för tillfället var 2000 typer som snickrar och donar och skruvar och grejer där. Så att småningom ska den bli också klar. Så att medan ett bolag investerar och bolagets operativa resultat går dåligt så syns det just så där i aktiekursen. Så den här återhämtningen nu så baserar sig på en förväntad starkt resultat för 2026. Om man tänker att bolaget kommer antagligen göra ungefär en 200 miljoner i år, alltså 2025. Q4 har ju inte kommit ut ännu, men något i den stilen kommer det säkert att bli.
Alltså sista delårsresultatet från 2025.
Så får vi reda på hela året också, ja, precis.
Ja.
Så det har varit på minus annars fram till tredje kvartalets slut. Men skulle nu liksom de här estimaterna stämma så kommer bolaget göra över 800 miljoner euro vinst 2026. Så vi snackar alltså om en resultatökning också på finska mått 600 miljoner euro. Det är bra. Det är jättebra.
Här kom en jättemycket och en mycket bra analys. Men om man tänker så här ur vanliga placerarens perspektiv. Alltså vi talar om ett bolag vars edge, som man säger på engelska, vars nisch är det här förnybara eller det här flygbränsle med låga utsläpp. Alltså klimatvänligt flygbränsle. Och då tänker man att det kan ju inte finnas någon särskilt stor marknad för sånt ännu. Men ska man nu tolka det här som att efterfrågan på den här produkten ökar i fjol, att det har gått bra för Neste?
Den kommer att öka inom de närmaste åren rejält. För tillfället så kräver ju EU att det är 2% ska det finnas förnybart i kerosinet. Mm. Och 2030, så som det ser ut nu, om inte populisterna får det här ändrat i EU, så är det 6%. Så då kommer kravet att tredubblas. Så det finns en organisk tillväxt där. Men som jag nämnde tidigare så det finns en överkapacitet på förnybart bränsle för tillfälle. Alltså det tillverkas för
alltså
mycket.
Alltså det tillverkas för mycket i förhållande till hur mycket
det används, ja. Precis, men att det där liksom kommer att svänga innan 2 år.
Stefan Törkvist, varför gick det så bra för just Neste i fjol?
Neste liksom var med i någonting som vi kallar för ESG-bubblan. Environmental, social and government, det vill säga den etiska placeringsbubblan. Det var för några år sedan så var det väldiga mängder av kapital som allokerades till allt som ansågs vara etiskt och ESG-korrekt. Och Neste var ett av de bolagen, alltså som många bolag i Finland, så är de ganska illikvida. Så vi är i kursen upp över 50 i Neste. Och så kom det lite frågetecken efter det här med ESG. Man konstaterade att kanske det i alla fall inte så här att man på global nivå i alla fall har de här etiska principerna på samma nivå och kommer vi att kunna hålla det här och finns det efterfrågan för alla de här förnybara bränslena. Och så pang var vi från över 50 får vi under 10 i nästa kurs.
Mm.
Och det var ju totalt undervärderat.
Mm.
Om vi nu sen då kommer från, jag vet inte, var vi är på 7 eller något så lägst.
Ja, nu är vi på 20.
Nu talar vi om nästa aktiekurs
som folk kan köpa aktier till. Så om vi var totalt undervärderade någonstans på 10 och vi är på 20 idag. Så ja, det är plus 100%. När man kommer från så här låga nivåer kommer de första 100% jättesnabbt. Så det blir otrolig utveckling. Men så som Svenne sa, att de som har suttit på Neste i 4 år är nog inte så glada ännu heller.
Mm, så allt beror på när man har så att säga
det är väldigt gjort sitt intåg på aktiemarknaden. Det är väldigt volatilt. För det är ganska många just nu, om man tittar vad som sker i USA, som övriga världen följer efter. Så jag menar, Trump har ju slängt ut alla de här liksom kraven på förnybarhet och sånt här, och klimatförändring och grejer. Så att om övriga världen följer efter, så är det ju bra fråga att hur mycket det behövs av det här förnybara. Om man tittar på en bensinstation i Finland, så du tittar på vanlig diesel, och så finns det den här dieseln som heter någon Ero eller någonting sånt här som är liksom helt förnybar, som kostar 30 cent mer per liter. Det är ganska få. Jag har aldrig sett någon tankare någonsin, men att kanske det finns någon som tankar.
Så i Nestes intresse ligger det att den här utvecklingen mot mer fossilfria bränslen fortsätter. Vi tar ett annat bolag här som jag lovar ännu. Jag tänkte att vi tittar lite på Wärtsilä. Där har det varit ännu mer medvind om man ser på aktiekursens utveckling än vid Neste. Och Wärtsilä levererar då motorer och energilösningar runt om i världen till sjöfart och kraftverk. Kursen har nästan fördubblats på ett år, lite beroende på hur den här tidsperioden ser ut. Vad handlar det här om, Svenne Holmström?
Wärtsilä är ett av de bolag som är precis i rätt bransch i rätt tid för tillfället. De tillverkar ju marinmotorer för kryssningsfartyg och LNG- och containerfartyg. Och sen dessutom har de energikraftverk och stabilisatorer. Till exempel när man bygger ett datacenter, så behövs det också stabiliserande el. Ifall att datacentret av orsak eller annan skulle bli utan el, så startar då deras motorer och förser det här datacentret med el. Och det blev mitt i allt en ny nisch för Wärtsilä, och det gjorde ju liksom att Wärtsilä mitt i allt är med på AI-vågen. Och överhuvudtaget så hade den efterfrågan på motorer varit synnerligen bra. För deras motorer så går ju med 2 olika bränslen parallellt. Man kan ställa om dem, till exempel att de går med LNG och sen med tungolja, tror jag det heter. Eller sen med ammoniak och tungolja. 2 ska man välja när man beställer den. Så är det bara att skruva om den lite, så går det med det andra bränslet. Så att de är ju miljövänliga, de är kraftiga, de är effektiva och de är världsledande på det de gör. Mm. Och beskrivande tycker jag är att bolaget har en årsförsäljning på ungefär 6 miljarder euro. Och de har innevarande orders på över 8 miljarder euro. Så fast inte de skulle få en enda ny order, så har de jobb 1,5 år nästan.
Okej, och det är det som säkert syns i den här börskursen nu, att folk litar på att det kommer att gå bra för det här bolaget under de kommande åren.
Ja, omsättningen, alltså försäljningen, ökar. Orderintaget ser väldigt starkt ut. Resultatutvecklingen ser god ut. Att de börjar liksom dra nytta av de här skalaförmånerna som man får då när bolaget blir lite större. Att det kostar mindre och mindre att tillverka följande produkter.
Jag tycker Wärtsilä är också ett intressant exempel på hur snabbt det kan gå på börsen idag. För inte så länge sedan, 2-3 år sedan, så låg Wärtsilä aktiekurs på kanske 7 euro, och nu är det som sagt över 30 euro om jag kollar rätt i morse. Men du har också, Stefan Törnqvist, sagt här före sändningen att Wärtsilä är ett intressant bolag. Berätta.
Ja, alltså, det konstiga är det att liksom de här riktigt fina nordiska verkstadsbolagen är hela högen svenska. Och när svenskarna tar över ett bolag, som då skedde i Wärtsilä, det blev ett Wallenberg-bolag mitt i. Alltså, jag vet inte vad de gör, men de det blir ett jäkla tjola hejsad, och så brukar det vända till halka på ett bananskal, och så kan man med på den AI-vågen. Då förutom den här stabiliseringskraften, så på många håll i världen när man vill bygga ett datacenter, så när man inte får tillgång till el från nätet, så ja, man bygger ett dieselkraftverk bredvid eller naturgaskraftverk eller vad man nu kör det där på. Och nu mitt i allt så får man då AI-värdering i Wärtsilä. Nå, kursen 32 idag tycker jag att börjar kännas ganska ansträngd nog så här att liksom, men det är precis som Fortum har AI-premie för att det är stor efterfrågan på ström när de här datacentralerna behöver sin el. Wärtsilä har samma sak, och det är ju ett väldigt, väldigt fint företag. Jag tycker bara att värderingen börjar kännas lite nog så där ansträngd för tillfället.
Så man kokar ner lite det här nu, den här uppgången som vi har sett på Helsingforsbörsen under det här gångna året, så är det ett tecken på framtidstro snarare än att det nu går bra i Finland. Man brukar ju säga att börsen ofta bygger mycket på förväntningar. Fortsätt.
Ja, jag skulle säga det här att liksom börsen i Finland så är ju en del av det globala börssystemet. Och de flesta av våra stora företag så är ju globala i sin läggning. Alltså Wärtsilä säljer knappast så många motorer i Finland, utan de säljer globalt överallt. Och det viktiga för att börserna ska orka globalt är ju att vi ska ha då en lämplig tillväxt i världen. Det är ingen skillnad var tillväxten sker, bara vi har en lämplig tillväxt i världen. Och vi ligger för tillfället på 3,5 ungefär enligt IMF, både 2025 och 2026. Så det är ganska
3,5% globala tillväxt genomsnitt.
Ja. Och det är det som gäller för våra stora företag som kan sälja sina hissar globalt och serva sina hissar globalt. Så vi behöver en lämplig tillväxt, inte så hög tillväxt att det blir flaskhalsar i inflation, men inte heller så låg tillväxt att, liksom att det blir bekymmer med orderstocken. Vi ligger ganska bra nu. Sen ska vi ha ganska låga räntor för att börsen ska orka, och sen ska vi ha mycket likviditet. Och efter världsrekord i stimulans så har vi likviditet så fruktansvärt.
Likviditet betyder alltså reda pengar som snabbt kan
alldeles
investeras.
Det har aldrig, skulle jag för 40 år sedan sagt åt Nalle Wahlroos som professor på Hanken, att om 40 år så kommer centralbanken att försöka skapa likviditet med negativa räntor och CD-press. Så skulle Nalle Wahlroos ha hämtat vita rocken åt mig och sagt att du blir relegerad för Hanken, så det får man inte säga. Och det är faktum idag. De här pengarna ligger och skvalpar omkring i systemet och skapar bitcoin och skapar artificiell intelligens och det där allt möjligt som hänt bubblor här och där. Och på räntemarknaden, det är ju där som de där riskerna finns på riktigt. I ekonomin är det helt okej för börsen. Mm.
Hey, du nämnde det här med bubbla. Och jag tänkte att vi lite skiftar fokus här. Alltså, artificiell intelligens nämndes här också. Det har kanske varit det stora samtalsämnet också inom börsvärlden de senaste åren. Pengar strömmar in, det var du lite inne på, Stefan Törnqvist. Aktiekurserna rusar uppåt, framförallt i USA där de här stora techjättarna driver börsutvecklingen. Då talar vi om sådana här bolag som Meta, som äger Facebook och Instagram, bland annat Apple, Microsoft, Tesla och några till. Svenne Holmström, du har skrivit en blogg ganska nyligen där du ser tecken på en AI-bubbla. Vad är det du menar?
Ja, alltså vi ska vara väl medvetna om att vi är för tillfället inne i ett territorium där börsen är helt enkelt kraftigt värderad eller till och med övervärderad. Så att veta sen exakt när en eventuell bubbla spricker, så det får vi reda på i efterskott. Men hela grejen är alltså då den att efterfrågan på AI-produkter, i synnerhet AI-chip från Nvidia, så de har en överlägsen produkt för tillfället, så har varit väldigt häftig. Och här är det nog som så att den som är först i kvarn, så den vinner. Så därför har det liksom varit enorma investeringar. Till exempel ett bolag som heter Oracle, som är säkert bekant för många finländare också, så de har ju också tokinvesterat i AI. De har gjort det med skuld. Och medan sen då till exempel Apple och Amazon och sen då Alphabet, alltså Google, så de investerar då med kassaströmmarna för att de har så himmelens starka kassaströmmar så de orkar få ihop det här. Det är alltså miljardinvesteringar i AI och det är liksom allas ögon är på AI. Och här kan man jämföra till exempel med år 2000. Nu vet jag att någon redan skrappar huvudet och tänker att nu har Holmström tappat bort sig. Men 2000 så det där, alltså då var ju internet. Alla skulle ha internet och internet var bra. Och själva de här applikationerna och allt det här, liksom den bästa nyttan av internet kom ju först senare, alltså typ 10 år senare, 15 år senare. Idag börjar vi liksom utnyttja internet på ett bra sätt. Internet är i kylskåp, internet är i olika sensorer som är på konekränskranar så att de vet när saker och ting går sönder och så vidare. Nu är det lite samma med AI, att alla tycker att AI är bra, men högst antagligen får vi den bästa nyttan av AI först om 10-15 år när folk vet lite hur man ska på riktigt utnyttja den och hur det kan effektivera och sånt här. Och det gör då det att många liksom vill vara med på börsen och hoppas på att det här ska gå bra. Och det kan ju hända liksom att då går börskurserna händelserna i förväg. Så kurserna har stigit onödigt mycket faktiskt. Det som är stora skillnader mellan 2000 och AI-bubblan är då det, eller den eventuella AI-bubblan är då det, att då kring millennieskiftet så var det få bolag som gjorde resultat. Men i dagens läge så gör de här bolagen enorma resultat. Men ett litet exempel bara på hur det kan gå på kort tid. Nvidia som tillverkar chip. För 1,5 år sedan så var Nvidias årliga försäljning 30 miljarder. I år, alltså 2025, kommer bolaget göra ungefär 110-120 miljarder vinst. Okej, det här säger skalan. Och det som Nvidia prissätter sina chip på, det viset att för vad de än säljer för 1 euro så blir 53 cent i fickan som resultat.
Och det här betyder en vinstmarginal på kanske 50% om jag nu tolkar rätt.
Yep.
Och överlag så har bolagets liksom omsättning och försäljning mångdubblats under några år. Och om jag tolkar det rätt så det här är liksom inte vanligt. Det här är inte någonting vi ser särskilt ofta.
Nej, men man kan ju fundera att liksom, kommer det här försäljningen och resultatet att mångdubblas de närmaste åren. Kommer alltså Nvidia att göra 500 miljarder resultat, vinst, på ett år till exempel 2028?
Stefan Törnqvist, jag tror att vi lite måste här hjälpa lyssnarna att hänga med på traven. Många säkert gör det också, men när vi talar om en bubbla på aktiemarknaden så i korthet, kan du definiera det? Vad talar vi om då?
En bubbla på aktiemarknaden, hur ska man definiera en bubbla? Det var en bra fråga. Alltså, när börskurserna blir på en sån nivå att liksom global BNP och globalt normal tillväxt inte räcker till för att motivera värderingarna. År 2000 då när vi hade en solklar internetbubbla, man vet det först i efterskott om det är en bubbla eller inte, så gjorde vi en räkneövning med kollegorna. Vi funderade på de internetbolag som fanns och om de med normal business lönsamhet skulle motivera sitt värde då, så konstaterade vi att liksom global BNP inte räckte till för det här. Och nu är det frågan liksom att som Svenne sa, att klara Nvidia av att fortsätta öka sina vinster. Jag tror att om någon om 10 år sitter och räknar på det här, så kommer man att märka att jo, vi kommer att ha jättebilliga process. Att köpa processorkraft kommer att vara jättebilligt. För alla datacentraler som byggs kommer att ligga kvar.
Mm.
Och det kommer att vara otroligt billigt att processa data och räkna saker och ting och så bortåt. Men om 10 år så vet vi vem som gjorde pengar på det här.
Mm.
Och internetbubblan, som var en klar bubbla, så vem var det sen som gjorde mest pengar? Vem tjänade mest på det?
Alltså då kring år 2000?
Kring år 2000, för 25 år sedan. Till exempel bankerna, de har ju stängt nästan alla sina kontor på grund av att kunderna sitter hemma och jobbar, gör saker på internet. Det sa ingen år 2000, att bankerna är de stora vinnarna. Utan det var tvärtom att Partex sa, vi har internet i vår traktor och Partex kurs upp 30%. Det fanns ett sånt bolag då på börsen. Så det är liksom helt galenskap. Det är lite lika som nu att Tesla är värt mer än övriga biltillverkare i världen ihopräknat.
Så jag flickar lite in här. Med en bubbla så menar vi i korthet att de här värderingarna på börsen inte längre alls motsvarar det som på riktigt produceras i form av tjänster och produkter.
Ja, det börjar vara...
Börsen börjar leva sitt eget liv.
Ja, det är sånt har alltid skett genom historien då och då.
Om vi nu är inne i en bubbla, så mycket förstår jag att bubblor tenderar att krascha förr eller senare. Vi vet bara inte när det sker, och det betyder att plötsligt så rasar priset på aktierna, och ofta kan det också leda till en hel del turbulens. Vem är det här nu, om vi är inne i en AI-bubbla, jag tycker att ni båda lite talar om att vi är det. Vem är det nu som bär den största risken här? Är det de här bolagen som driver utvecklingen, de här techjättarna, är det aktieägarna, är det de anställda vid de här bolagen? Vem är här nu i riskzonen? Är det placerarna?
No, i första hand placerarna skulle jag nästan säga. För att inte påverkar ju aktiekursen sådär omedelbart varken det operativa resultatet eller personalens välbefinnande. Förstås, vissa bolag har ju aktiesparprogram, så då kan det vara en viss inverkan där också. Men om vi nu tar som exempel då Palantir, som är ett litet skrapiga bolag i USA som gör ungefär 4 miljarders försäljning per år. Så marknadsvärde på det där bolaget är 450 miljarder dollar. Alltså det är mera värt än finska börsen tillsammans och lite till.
Och då talar vi om ett bolag?
Ett bolag som har en 4 miljarders försäljning, som ungefär vad är det nu kanske som Metsä Board har som försäljning.
Mm.
Och om det nu är sen så att det där bolaget inte lyckas växa exponentiellt, så som då liksom marknaden prissätter, och tänker att det är 100 års försäljning vad man betalar för ett bolag, då har man ganska hårda förväntningar redan.
Mm.
Och av försäljningen så blir ju inte allting resultat, utan bara en del av det blir resultat. Så PE-talet som du Stefan nämnde tidigare är 400, så att om du lägger 1 euro idag så har du 2 euro om 400 år. Så att nu är det ju liksom, nu får man ju vänta. Och om det då händer som så att folk börjar fundera på att nej, så här mycket kan man betala för det. Så då kommer aktien ner så det bara visslar efter det. Och vi i Finland har ju erfarenhet av det här 2021. Då var till exempel QT Group, Harvia, Musti och Mirri, Kamux, sådana här väldigt populära aktier. Så de prissattes med sådana multiplar, alltså värderingar som inte från den här världen.
Bolag på Helsingforsbörsen.
Yes, ja. Och de sjönk allihopa 80%. Mm. Och då är det liksom, vem är det som tar på tassarna? Jo, det är ägarna.
Var ligger de här riskerna just nu, Stefan Törnqvist?
Det är klart att placerarna som sitter med de här bolagen så har ju stora risker. Men det som är intressant den här gången är ju det att många av de här stora bolagen faktiskt gör helt kopiösa vinster och kopiösa kassaströmmar. Och de har gjort det på ett annat sätt än i den här internetbubblan för 25 år sedan. I och med att när vi har så mycket likviditet som ligger och skräpar. Och vi reglerar bankerna så pass hårt idag att det har kommit en marknad som heter private credit. Eller private debt beroende på vilken sida du ser det på. Och nu är det mycket, liksom, en stor grej nu inom den här världen är att Nvidia säljer sina chips åt sina kunder med sina chips som säkerhet. Det finns diverse väldigt komplicerade finansstrukturer som sen styckas och säljs åt alla möjliga placerare som privata skulder. Det finns fonder och vi ska se var risken sen hamnar på den sidan. Det brukar hamna...
Vänta nu alltså, det här låter ju inte alls bra nu. Det får mig att tänka på den här finanskraschen 2008 där man också hade ganska komplicerade arrangemang och paketera olika former av skulder och sen krascha allt på något sätt och sen blev det en lavin.
Alldeles, då var det subprime bostadslån som var den här droppen. Läget är tyvärr mycket värre idag än det var då.
Det här låter ju inte alls bra. Vad säger Svenne Holm?
Du kan ju tänka dig så här att om Nvidia för tillfället gör alltså ett resultat på över 100 miljarder så det är ju alltså de köparna av de här produkterna är i största allmänhet de här övriga Magnificent-bolagen. Det är Apple och det är Amazon och det är Meta. Så vad det egentligen handlar om då när bolag är över 50% marginal, alltså vinstmarginal, så är ju då det att det är en förmögenhetsöverföring från de övriga stora bolagen till det här bolaget. Mm. Och nu är ju frågan, hur länge vill de se på det? Tycker de att det är okej att Nvidia liksom tar alla deras pengar eller börjar de pruta på chipperna? Och det kan ju alltså hända att de helt enkelt bara gaddar ihop sig lite så här, sånt som man ska göra på marknaden. Men helt enkelt kostar det bara att ingen köper chip för en Nvidia ändrar priset. Och vad händer då med Stefans nämnda produkter?
Ja, det är liksom, och sen är det ännu till så här att många av de här stora datacentrarna som byggs runt omkring för miljarder, jag har sett en siffra på 800 miljarder totalt globalt. Ingen vet väl riktigt den här helheten, men när man bygger sådana stora investeringar så många av de här Meta, de som bygger egentligen sina datacenter så att de har ett separat bolag, de har själva en liten aktiedel i det, ganska liten exponering och sen så finansierar man sig från private credit, precis som du sa att före 2008 så hade man en hel massa underliga vehiklar finansiella hit och dit. Då visste man vad det gick ut på, för det var ganska mycket banker inblandade som var reglerade. Nu är bankerna så hårt reglerade att det har uppstått en skuggbanksektor som är kopiöst stor. Och ingen har riktigt koll på var de här riskerna finns. Mm. Men Oracles credit default swap används som att skydda sig mot...
Nu måste jag nästan be dig definiera. Credit
default swap, det är ett sånt här konkursskydd man kan köpa.
För det är som en försäkring kan man säga.
En försäkring mot försäkring. Konkurs bra. I Oracles obligation. Och den här börjar användas som för att skydda sig mot den här AI-bubblan som vi har för tillfället.
Så att bolagen garderar sig på sätt och vis mot någon form av crash som kanske är antagande.
Men var riskerna finns så skulle jag säga att det här är väldigt svårt att svara på för när vi har... Alltså läget på den här räntemarknaden är värre än före finanskrisen, men det är utanför den här myndighetsregleringen för tillfället. Det har uppstått ett virrvarr av fonder och sånt här som köper och säljer de här.
Nu kommer det så mycket här, så vi talar nu om räntenivån och räntorna alltså inför finanskrisen var ganska låga.
Ja, vi pratar alltså inte nu om centralbanksräntor utan vi pratar om private credit. Jag lånar pengar åt dig.
Okej. Men nu är alltså räntenivån där kring 3%. Tror jag ungefär. Men Svenne Holmström, säger du här?
Jag skulle bara säga om de här CDS-erna, alltså de här försäkringarna som Stefan nämnde. Så om du tänker liksom på en vanlig bilförsäkring, att om folk kör mycket dåligt som ungdomarna gör med BMW 3-serien, så då blir försäkringspremien dyr för att det är sannolikare att det händer saker. Och nu den här försäkringen som du nämnde då på Oracle, så den har stigit mångdubbelt. Alltså det här varan. Att försäkra sig mot eventuella konkurser har blivit mångdubbelt dyrare på mycket kort tid.
Och om jag tolkar nu rätt, så det här är ett slags signal, tyst signal eller inte så tyst signal om att risker finns.
Ja, och nu börjar vi ju se liksom också att nu har ju lite marknaden tröttnat också på den här kursuppgången. Alltså det, om du tar amerikanska storbolag och tittar på aktiekursutvecklingen från augusti i fjol till nu, så vi har ju ingen kursutveckling. Alltså det är plus minus noll på de här stora bolagen, Palantir, Apple, alla de här. Det går inte bra helt enkelt. Alltså aktiekursen orkar inte stiga mera. Mm. Så det är liksom, det är lite så här att man lite tittar på grannen att tänker du sälja? Om inte du säljer så håller jag så tills vidare. Men om du lite blinkar, då säljer jag.
Bra. Hej, vi fortsätter där nu, för att det här, jag kan formligen känna frustrationen där vid radioapparaterna där ute. Säg nu till mig vad jag ska göra när jag äger aktier för x tusen euro på Helsingforsbörsen. Så att om vi nu lämnar index och värderingar och credit swap-grejer och AI för en stund, så ska en vanlig småsparare som kanske äger aktier på Helsingforsbörsen eller andelar i en indexfond som följer USA-marknaden. Hur borde en sån människa tänka just nu, Stefan Törnqvist?
För det första ska man ju alltid tänka på vilken risknivå man har i sin portfölj och vad man har för placeringshorisont och vad man behöver pengarna till. Börsen, alla vet ju att börsen brukar vara bra på lång sikt. På kort sikt kan vi komma upp och ner hur mycket som helst, så att man ska ju aldrig placera sådana pengar på börsen som man behöver om ett år eller två. Man vet ju att börsen är försedd med både upp- och nedgångar. Sen skulle jag säga att nummer två är att kika på vad man äger. För när vi tittar då fast på Helsingforsbörsen idag, så största delen av Helsingforsbörsen är ju bortglömd fortsättningsvis. Det var då för ett år sedan som man mitt i allt märkte att oj, det fanns bolag i Finland också, och så började man köpa lite mindre bolag, det vill säga sådana som är under 10 miljarder värda. Går man lite ner från det, så finns det hur mycket som helst små och mellanstora bolag i Finland som är totalt bortglömda. Så att,
vad menar du med bortglömda?
Ja, vi har ju bolag som har, liksom, vi pratar om några tusen euro per dag i omsättning. Och
ja, den där börsomsättning, handel med aktien för de här bolagen.
Ja, och det vill säga att det finns ingen analytikerteckning heller på dem. Så den som gör sin, jag menar Svenne som aktiesparare, så för den som vill sitta och räkna på de här bolagen här där, så kan man göra helt otroliga fynd i bolag som är jättefina, har en stabil business, men ingen har följt aktien på evigheter. Men då ska man ju också ha lång horisont. Man ska ju inte vänta sig att någon, just när jag köper idag, så börjar någon annan köpa imorgon. Man kan ju få vänta flera år, så att det är bortglömt.
Tack Stefan Törnqvist. Jag tänker göra det här riktigt konkret nu för att förhoppningsvis lyssnarna ska få ännu mer ut av det här. Alltså, låt oss säga att man är småsparare och man har ägat till exempel 40 000 euro i aktier på Helsingforsbörsen, vilket är en ganska stor summa för många. Men samtidigt vill man vara garderad eftersom världen är osäker och det kan inom 2-3 år hända saker som gör att man behöver de här pengarna. Så hur borde man tänka just nu?
No, så det är huvudsakligen om man behöver pengar, så ska man ju inte ha dem placerade med hög risk. Och jag menar, på ett eller två år, om du vet att du ska ha de här pengarna med 100% säkerhet, så då kan man ju ta hem de här vinsterna som nu finns, eller de där aktierna till den delen som man behöver pengar. Men de flesta så har ju inte sådana här behov, utan det är liksom tills vidare placeringar. Och jag kan nu tycka att man sitter lugnt i båten, bara att här är enormt fin global tillväxt för tillfället på gångs. Vi har helt hygglig räntenivå. Det finns massor med investeringar som till exempel ska göras i Tyskland, där på infrastruktur och försvarsindustrin och på förnyande av till exempel, de har ju inte Suomi.fi i Tyskland, och dit far det liksom miljarder och åter miljarder. Alltså det finns en stor investeringsvåg som egentligen drar över Europa. Och det är svårt att se att man ska måste nu sälja bort sina aktier i det här skedet av marknaden för att på något vis gardera sig. Det kan komma en krasch till höger eller vänster, men när vi har nu erfarenhet av de krascher som har funnits, till exempel i USA, inte har de varit någon jättedjupa sen sist och slutligen. Alltså, IT-bubblans krasch, den var lite på 30% i USA, skulle vara 30-35. Coronadippen, alltså 2020 när coronan kom, så det var typ 20%. Finanskrisen, vi är inte alls i en sån situation för tillfället, om inte händer något illa med de här CDS-grejerna som Stefan nämnde. Där får det ungefär 50%.
Finanskrisen 2008.
2008, ja. Så att en eventuell krasch här, så det handlar ju inte om att ekonomin kommer bli totalt kullkastad, utan det handlar i så fall bara om att aktierna var nu lite dyra, kanske de skulle kunna vara lite billigare. Och då är det några tiotals procent, 20-25% på sin höjd, som jag kan tänka mig att de skulle kunna korrigera. USA står för en stor del av världens börsförmögenhet, ungefär 70% av alla världens börsaktier. Mm. Och vill man gardera sig, så som du frågar, nej men minska lite USA och köp lite mer Europa då?
No, det var ganska konkret. Mm. Kommer det här börsrallyn nu, Stefan Törnqvist, att fortsätta ännu under 2026? Vad ser du i din kristallkula?
Ja, alla tecken tyder ju på att det kommer att fortsätta att rulla på. Samtidigt så är jag lite rädd för det där, framförallt i den artificiella intelligensbubblan. Vi har liksom ganska höga värderingar i ganska stora bolag. Och när du frågar om börsrally fortsätter, kommer du med ett år att fråga att hur gick index? Mm. Och jag är ganska övertygad om att om man plockar vanliga bolag som har en rimlig värdering och bra vettig dividend, så kommer det att fortsätta rulla på ganska bra. Men sen när vi pratar om index, så det är tyvärr förvrängt som så att SP500 i USA till exempel, som är ett av de index jag alltid själv tittar på när jag funderar på det här. Så SP500 är ju förvrängt så att det är ju liksom, det är otroligt stor vikt i några av de här stora...
Det är ett av de amerikanska indexen.
Yes, Standard & Poor's 500-indexet, det är det som jag alltid...
Som reflekterar, som på ett sätt liksom en måttstock på den här utvecklingen. Ja,
och det betyder liksom att det är så pass liksom förvrängt åt de här väldigt högt värderade storbolagen, som då är artificiell intelligensbubblan, som vi kallar för en bubbla för en stund sedan. Så mätt med index så är jag lite bekymrad över det här året. Aktier så där normalt, om man lite använder sunt förnuft och köper liksom, i Finland har vi ju inte så mycket artificiell intelligensaktier, så att jag är inte alls lika bekymrad.
Ja, Helsingforsbörsen lite skyddad nu från den här AI-bubblans risker, Svenne Holmström.
Nej, inte vi skydd, men precis på samma sätt som i USA så dominerar några stora bolag också på vår börs. Och tittar vi då på den där hösten då, vad det var för bolag som drev, så det var några bolag som gick bra. Det var Neste, det var Nokia, det var Nordea och så vidare. Så att det var några bolag bara som drog upp hela det här. Så vi har precis samma sak som i USA. Men resultat, tillväxtförväntningarna för finska börsen är ungefär mellan 10-15% genom linjen. Så det betyder att om värderingarna håller sig på någorlunda samma nivå, så ska vi vänta oss en 10-15% avkastning. Personligen tror jag att börsen kommer stiga ungefär 20% i år i Finland. Mm. Och jag tror att Finland och Europa kommer vara, och speciellt småbolag i Europa kommer vara mycket bra tema i år. Och dessutom tror jag också att tillväxtmarknader kommer vara ett riktigt bra tema i år.
Jag tänkte att vi slutar där, för att det kom lite optimistiska tongångar här nu. Tusen tack för en mycket intressant diskussion med mycket information och många analytiska och intressanta synpunkter. Tack till Stefan Törnqvist, placeringsrådgivare, och tack också till Svenne Holmström, ordförande för föreningen Finlands aktiesparare. Det blir rätt. Det är slaget ni har lyssnat på. Jag heter Ville Hopa.